I hela Lönneberga och hela Småland och hela Sverige och vem vet, kanske i hela världen har det nog aldrig funnits en unge som har gjort fler hyss än Emil. Han som bodde i Katthult i Lönneberga socken i Småland en gång för länge sedan. Att den pojken kunde bli ordförande i kommunalnämnden när han blev stor, det hör till underverken. Men ordförande blev han minsann och den finaste karn i hela Lönneberga. Tänk, där ser man att de allra värsta små barn kan växa upp och bli riktigt bra med tiden. Det tycker jag är skönt att tänka på. Tycker inte du det med? Jo, för du har väl gjort en del hyss du också, kan jag tro. Jaså, inte det. Kunde jag ta så fel? Alma Svensson i Katthult, som var mamma till Emil, skrev upp alla hans hyss i blå skrivböcker som hon gömde i sin byrålåda. Till sist blev lådan så fullproppad med skrivböcker att man knappt kunde dra ut den. Det var alltid något häfte som knölade sig och satte sig på tvären. Men de finns där bevarade i samma gamla byrå än idag, de där blå skrivböckerna. Utom tre häften som Emil en gång, då han behövde pengar, försökte sälja till lärarinnan i söndagsskolan. När hon inte ville köpa dem tog han och gjorde pappersbåtar av dem och lät dem segla i Katthultsbäcken. Och sedan har ingen sett till dem. Lärarinnan i söndagsskolan förstod inte varför hon skulle köpa några skrivhäften av Emil. Vad skulle jag ha dem till, sa hon förvånad. För att lära barna så det inte blir lika hemska som jag, sa Emil. Jo, Emil visste nog själv vad han var för en byting. Och om han skulle råka glömma det så fanns alltid Lina. Hon som var piga i Katthult. Hon kunde påminna honom. Det ger inte lönt att ha i någon söndagsskola, sa hon. För det biter ändå inte på dig och du kommer aldrig till himlen i alla fall. Ja, det skulle vara då. De behöver någon hjälp med åskan förstås. Lina menade att det alltid var dunder och brak där Emil gick fram. Aldrig sett maken till unge, sa hon. Och så tog hon med sig lilla Ida, Emils syster, ut i hagen där lilla Ida fick plocka smultron medan Lina mjölkade Katthultskorna. Ida trädde smultron på strån och kom hem med fem strån fulla. Och Emil lurade bara av henne två strån. Så pass hygglig var han i alla fall. Och du ska inte tro att Emil hade någon lust att följa med Lina och Ida till kohagen. Nej då, han ville ha mer livat än så. Och därför högg han sin mysse och sin bysse och sprang raka vägen till hästhagen och kastade sig upp på Lukas och sprängde iväg mellan hasselbuskarna så att grästorvorna yrde. Han lekte Smålands husarer går till attack. Det hade han sett en bild av i tidningen och visste hur det skulle gå till. Myssan och byssan och Lukas, det var nog det käraste som Emil hade här i världen. Lukas var hans häst. Ja, det var verkligen hans häst, för han hade själv skaffat sig den genom en bravad på Vimmerby marknad. Myssan var en liten ful blå skärmmyssa som hans pappa hade köpt åt honom. Byssan var av trä. Och det var Alfred, drängen i Katthult, som hade tält den åt honom, bara för att han tyckte så mycket om Emil. Annars kunde nog Emil själv ha karvat sig en bössa. Om det fanns någon som var duktig att skära i trä så var det Emil. Men så övade han sig också flitigt. Det var nämligen så att Emil, varje gång han hade gjort något hyss, blev inlåst i snickarboden. Och då brukade han alltid tälja sig en liten rolig trägubbe. På så vis fick han till sist 369 trägubbar som alla finns kvar än idag. Utom den som hans mamma grävde ner bakom vinbärsbuskarna för att den var så lik prosten. Man kan inte visa prosten på det sättet, sa Emils mamma. Ja, nu vet du ungefär hur Emil var. Du vet att han gjorde hyss året runt, sommar såväl som vinter. Och jag som har läst alla de där blå skrivböckerna ska nu berätta om några dagar ur Emils liv. Du kommer då märka att Emil gjorde en del bra saker också. Man måste vara rättvis och dra fram allt sånt med och inte bara hans förskräckliga hyss. Alla var ju förresten inte lika förskräckliga. Han gjorde en del ganska oskyldiga småhus också. Och det var egentligen bara den 3 november som det blev rent befängt galet. Åh nej, försök inte få mig att tala om vad han gjorde den 3 november, för det säger jag aldrig. Det har jag lovat Emils mamma. Nej, för omväxlings skull kan vi ta en dag när Emil i stort sett skötte sig riktigt bra. Fast hans pappa kanske inte tyckte det. Nämligen lördagen den 12 juni, när Emil gjorde en del lyckade vanvettsaffärer på auktionen i Backhorva. En lördag i juni var det auktion i Backhorva och alla människor skulle dit. För auktionen var det roligaste de visste i Lönneberga och hela Småland. Emils pappa, Anton Svensson, skulle dit förstås. Alfred och Lina hade också trugat sig till att få följa med. Och så naturligtvis Emil. Om du har varit på en auktion någon gång så vet du vad man har för sig där. Du vet att när folk vill sälja sina penaler och grejer så ställer de till auktion för att andra människor ska komma dit och köpa. Backhorva-folket ville sälja undan allt vad de ägde och hade för de skulle flytta till Amerika, som så många gjorde på den tiden. Och dit kunde de inte dra med sig kökssoffor och stekpannor och kor och grisar och höns. Och därför skulle det nu bli auktion i Backhorva mitt på blanka försommaren. Emils pappa tänkte försöka komma över en ko billigt och kanske en grisesugga och möjligen ett par höns också. Det var därför han skulle till Backhorva. Och det var därför Alfred och Lina fick följa med. Jo, för han måste ju ha hjälp med att få hem djuren som han tänkte köpa. Men vad Emil ska med och göra, det begriper jag inte, sa Emils pappa. Nej, där kan nog bli bråk ändå, sa Lina, utan att vi särskilt tar dit Emil. Lina visste hur mycket bråk och slagsmål det brukade bli på auktionerna i Lönneberga och hela Småland. Så hon hade ju rätt på sätt och vis, men Emils mamma spände ögonen i Lina och sa: om Emil vill med på auktionen så ska han med. Det är inget som du behöver ha bekymmer om. Tänk lite på hur du själv uppför dig istället och flamsa inte omkring som du brukar när du kommer ut bland folk. Där fick Lina, så hon teg. Emil satte på sig sin mysse och gjorde sig färdig att komma iväg. Köp hem något åt mig, sa lilla Ida och la huvudet på sne så bevekande. Hon sa det inte till någon särskild utan bara rakt ut i luften, men hennes pappa rynkade genast ögonbrynen. Köp och köp, jag hör aldrig annat. Köpte jag inte för 10 öre bröstsocker åt dig alldeles nyss? Till din födelsedag i januari har du glömt det. Emil hade just tänkt be pappa om en slant, för man kan inte fara på auktion utan ett öre i fickan. Men nu kom han av sig. Det här var inte rätta stunden att försöka klämma pengar ur pappa, det förstod han. Inte nu, när det var så bråttom och pappa redan satt på stora mjölkvagnen färdig att ge sig av. Men det man inte kan få på det ena sättet får man skaffa sig på det andra, tänkte Emil. Han funderade skarpt ett slag och sen sa han: åk i förväg ni, jag kommer efter på Lukas. Emils pappa blev rätt misstänksam när han hörde det där, men han ville fara så fort som möjligt och därför sa han bara: ja, ja, det bästa vore om du höll dig hemma helt och hållet. Sedan klatschade han med piskan och det var åstad. Alfred vinkade åt Emil och Lina vinkade åt lilla Ida och Emils mamma skrek åt Emils pappa: se till så ni kommer hem armar och ben i behåll. Det sa hon, för hon visste hon också hur vilt det kunde gå till på auktionerna ibland. Mjölkvagnen försvann snart bakom en krök. Kvar i vägdammet stod Emil och tittade efter den. Men sedan fick han bråttom. Nu skulle han skaffa pengar. Och hur skulle det gå till, tror du? Om du också hade varit barn i Småland när Emil var liten, så skulle du veta hur välsignat många grindar det fanns överallt på vägarna på den tiden. Det var för att alla Smålands oxar och kor och får skulle hålla sig i sina egna hagar, och kanske för att alla Smålands ungar skulle tjäna sig en 2-öring då och då, genom att öppna grinden åt någon lat bonde som kom vägen fram med sin hästskjuts och inte själv ville hoppa av och öppna. Det fanns en grind vid Katthult också, men Emil hade minsann inte tjänat många tvååringar där, för Katthult låg i en utkant av socknen dit sällan någon hade ärende. Bara en gård låg längre bort. Det var Backhorva, och där skulle det vara auktion just idag. Vilket betyder att varenda kotte som ska dit måste genom våran grind, tänkte Emil, den knepige gossen. En hel timme stod Emil grindvakt, och han tjänade 5 kronor och 74 öre, kan man bara tänka sig. Hästskjutsarna kom i en så tät ström att han hann knappt stänga efter en förrän han måste öppna för nästa. Och alla bönderna som for fram där var på gott humör eftersom de skulle på auktion och slängde villigt 2-öringar och 5-öringar ner i Emils mössa. Några storgubbar var till och med så i tagen att de gav honom en hel 10-öring. Fast det ångrade de förstås så gott som genast. Men bonden i Krokstorp blev arg när Emil klämde igen grinden mitt framför nosen på hans bruna mär. Vad stänger du grind för? Skrek han. Jag måste ju stänga först för att kunna öppna sen, förklarade Emil. Varför låter du inte grind stå öppen en sån här dag? Frågade Krokstorparen ilsket. Åh, jag är inte garden heller, sa Emil. Nu när jag för första gången har lite nytta av den här gamla grind. Men Krokstorparen rappade efter Emil med piskan och gav honom inte ett rävöre. När alla som skulle till auktionen hade farit igenom Emils grind och där inte fanns mer pengar att tjäna, då kastades Emil upp på Lukas och red iväg med en fart så det dunkade och smällde om slantarna i hans byxficka. Auktionen i Backhorva var nu i full gång. Folk trängdes omkring pinalerna som stod uppradade på gårdsplanen och såg så vilsekomna ut i det klara solskenet. På en tunna, mitt i röran, stod auktionsroparen uppkliven och han fick många fina bud på stekpannor och kaffekoppar och gamla pinnstolar och jag vet inte allt. Det går till så på en auktion, förstår du, att man ropar och talar om för auktionsroparen hur mycket man vill betala för en sak. Men om det då är någon som vill betala mer och bjuder högre så blir det han som får kökssoffan eller vad det nu är man kämpar om. Det gick liksom ett sus genom hopen när Emil och Lukas kom insprängande på gårdsplanen. Och det var många som mumlade, kommer Katthultspojken, nu är det nog lika bra att fara hem. Men nu var Emil livad för affärer och pengar hade han just att han nästan blev yr av det. Innan han ens hade hunnit komma av hästen bjöd han 3 kronor för en gammal järnsäng som han för död och pina inte ville ha. Lyckligtvis var det en bondmora som bjöd 4 så Emil slapp sängen. Men han fortsatte med liv och lust att bjuda på precis allting. Och vips hade han blivit ägare till 3 saker. Det första var en urblekt sammetsask med små blå snäckor på locket. Det kunde bli något för lilla Ida att få. Det andra var en brödspade, en sån där med långt skaft som man skjutsar in brödkakor i ugnen med. Och det tredje var en gammal rostig brandspruta som ingen i hela Lönneberga ville ge ens 10 öre för. Emil bjöd 25 och fick den. Åh, hjälp, den hade jag inte velat ha, tänkte Emil. Men det var så dags, nu hade han en brandspruta, om han ville eller inte. Alfred kom och tittade på Emils spruta och han skrattade. Brandsprutägaren Emil Svensson, sa han. Vad ska du ha den där makapären till egentligen? Om åskan slår ner och det börjar brinna, sa Emil. Och i nästa sekund slog åskan ner. Åtminstone trodde Emil det först. Men det var bara hans pappa som högg honom i kragen och skakade honom så att det ulliga håret vajade. Förgrömmad unge, vad tar du det till? Skrek Emils pappa. Han hade gått helt långt nere på lägårdsbacken och synat ut en ko åt sig när Lina kom springande med andan i halsen. Husbon, husbon, Emil är här och köper brandsprutor för fullt, får han det? Emils pappa visste ju inte att Emil hade egna pengar. Han trodde han själv skulle få betala det som Emil ropade in och därför var det ju inte så konstigt att han blev blek och ryste hela kroppen när han hörde om brandsprutan. Släpp mig, jag betalar själv, skrek Emil. och han lyckades till sist förklara för sin pappa hur han hade fått sin stora rikedom bara genom att öppna grinden hemma i Kattult. Emils pappa tyckte nog att det var duktigt gjort av Emil, men han tyckte det var så lagom duktigt att slänga ut pengar på en gammal brandspruta. Några vanvetsaffärer vill jag ändå inte veta av, sa han strängt. Han begärde att få se allt det som Emil hade ropat in, och det tog honom hårt när han såg det. En gammal sammetsask som han inte kunde ha till någonting. En brödspade när de redan hade en präktig en hemma i Kattulp. Vanvetsaffärer alltihop. Fast det allra värsta var ju brandsprutan. Kom nu ihåg vad jag säger. En ska bara köpa sånt som är absolut nödvändigt, sa Emils pappa. Det kunde han ju ha rätt i för all del. Men hur ska man veta vad som är nödvändigt? Sockerdricka till exempel, är det nödvändigt? Det tyckte i varje fall Emil. Han vankade omkring, lite dyster, efter avhyvlingen han hade fått av sin pappa. Och bäst han gick, hittade han i en syrenbergså ett stånd där det såldes öl och sockerdricka. Backkorvarna, som alltid skulle vara lite äventyrliga av sig, hade tagit hem lådorna fulla från bryggeriet i Vimmerby för att sälja till alla de törstiga människorna på auktionen. Emil hade bara druckit sockerdricka en gång i sitt liv, och han blev salig när det plötsligt gick upp för honom att här fanns sockerdricka, och själv hade han fickan full med pengar. Tänk att två så turliga saker kunde liksom stöta ihop. Emil beställde och drack i rask följd tre sockerdricka. Men sedan slog åskan ner på nytt. Hans pappa var plötsligt där igen. Han högg Emil i kragen och skakade honom så att sockerdrickan for upp i näsan på Emil. Förgrömmad unge, står du här och dricker läsk när du för en gångs skull har tjänat ihop lite pengar? Men då blev Emil rasande och det talade han om ordentligt. Nej, nu blir jag arg, skrek han. När jag inte har pengar, då kan jag inte dricka sockerdricka. Och när jag har pengar, då får jag inte dricka sockerdricka. När i hundan ska jag då dricka sockerdricka? Emils pappa tittade strängt på Emil. Det här blir snickarboden när du kommer hem. Mer sa han inte. Sen försvann han neråt laggårdsbacken. Och Emil stod kvar och skämdes. Han förstod själv hur hemsk han var. Inte nog med att han hade varit uppstudsig mot pappa. Det allra värsta var att han hade sagt i hunden. För det var nästan en svordom. Och svordomar var något som inte fick förekomma i Kattult. Emils pappa var ju kyrkvärd och allting, vet jag. Emil skämdes i flera minuter. Men sen gick han och köpte en sockerdricka till som han gick och gav Alfred. Och de satt tillsammans borta vid backhorvarnas vebovägg och pratade medan Alfred drack sin sockerdricka. Någonting godare hade han inte smakat i hela sitt liv, sa han. Har du sett till Lina? Frågade Emil. Då pekade Alfred med tummen och visade Emil var Lina fanns. Hon satt i gröngräset med ryggen mot en gärdsgård. Bredvid henne satt Krockstorpsbonden, han som hade rappat efter Emil med piskan, och det märktes tydligt att Lina hade glömt varningsordet hemifrån, för hon flamsade och skrattade precis som hon brukade göra när hon kom ut bland folk. Det märktes också tydligt att Krockstorparen tyckte om Linas flams, och när Emil såg det blev han glad. Tänk, Alfred, om vi kunde gifta bort Lina med Krockstorparen, sa han hoppfullt. Då kanske du kunde slippa henne i alla fall. Det var så nämligen att Lina hade utsett Alfred till fästman åt sig och hon tänkte gifta sig med honom också. Fastän Alfred stretade emot så mycket han orkade. Det hade länge varit ett bekymmer för Alfred och Emil hur de skulle klara Alfred undan Lina. Och nu blev de upplivade båda två. Tänk om de kunde få Krockstorparen att ta sig an Lina. Han var gammal förstås. Nästan 50 år och alldeles skallig. Men han hade ändå en liten gård och det skulle nog smaka Lina att bli kära mor i Krockstorp. Vi får se till så att ingen kommer och stör dem, sa Emil. Han förstod att det gick åt mycket flams och trams av Lina om Krockstorpen skulle tappa förståndet och verkligen fastna på kroken. Nere på laggårdsbacken hade de nu börjat sälja ut djuren och Alfred och Emil gick dit för att titta på. Emils pappa ropade mycket riktigt in en grissugga, en som snart skulle ha smågrisar. Men korna blev det strid om. Det var en bonde från Bastefall som ville ha alla 7 och Emils pappa blev tvungen att bjuda 80 kronor för att få korn som han hade sett ut åt sig. Han stönade tyst när han betalade den förskräckliga summan. Och sen hade han inga pengar kvar att köpa några höns för. Bastefallaren ropade in dem också. Alla utom en höna som han inte ville ha.
Vad ska med en halv höna till, sa han. Henne får ni ta ihjäl.
Hönan som bastefallaren ville ha död på hade en gång råkat bryta ena benet. Och det hade läggts ihop lite tokigt. Det var därför hönstackaren haltade så eländigt när hon gick. Men bredvid Emil på lägårdsbacken stod en av backhorvaungarna och den ungen sa till Emil:
En sån dum gubbe som inte vill ha halta Lotta, hon är vår bästa värphöna, vet jag.
Då skrek Emil med hög röst: Jag ger 25 öre för halta Lotta. Alla skrattade. Alla utom Emils pappa förstås. Han kom rusande och högg Emil i kragen.
Förgrömmade unge, hur många vanvetsaffärer ska du göra på en och samma dag? Det här blir snickarboden dubbelt upp.
Men gjort var gjort. Emil hade bjudit 25 öre och det måste han stå vid. Halta Lotta var hans höna nu, vad hans pappa än tyckte om det.
Nu har jag i alla fall 2 djur som är mina egna, sa han till Alfred. En häst och en höna.
Ja, en häst och en halv höna, sa Alfred och skrattade, fast bara så där snällt som han brukade.
Emil fick halta Lotta i en låda och han satte henne bland sina övriga skatter borta vid vedboden. Där hade han brandsprutan och brödspaden och sammetsasken och där stod också Lukas bunden. Emil tittade på all sin egendom och var ganska nöjd.
Men hur hade Lina det med krockstorparna under tiden?
Emil och Alfred gick en sväng för att ta reda på det och märkte belåtet att Lina skötte sig bra. Krockstorparen höll en om livet och Lina skrattade och flamsade värre än någonsin och då knuffade hon till krockstorparen så att han rök baklänges mot gärdskorn.
Det där tycker han nog om, sa Emil, bara om ni inte knuffar för hårt.
Emil och Alfred var innerligt nöjda med Linas uppförande. Men det fanns en annan som inte var det och det var Bulten i Bo. Han var den värsta slagskämpen och fyllehunden i hela Lönneberga och att det blev så vilda slagsmål på auktionerna det var för det mesta Bultens fel för det var oftast han som började. Nu ska du förstå att en bonddräng på den tiden arbetade och släpade hela veckorna året runt och kom just aldrig ut på några nöjen. Därför var en sån där auktion en riktig rolighet för honom och då ville han gärna slåss. Han visste inte vad han annars skulle göra med allt det där vilda som plötsligt bubblade upp genom när han kom ut bland folk. Och när han hade tagit sig ett par stadiga supar. Jo, för det var tyvärr så att alla inte drack bara sockerdricka. Inte Bulten i Bo åtminstone. Nu kom han där och fick se Lina sitta och flamsa med krockstorparen. Och då sa Bulten:
Skäms du inte, Lina? Vad ska du med en sån där gammal skallig bonkanin? Han är ju för gammal för dig. Vi griper inte det.
Det är så slagsmål börjar. Emil och Alfred stod där och såg hur ilsken krockstorparen blev. Och hur han släppte taget om Lina. Jo, det var snyggt. Skulle du Bulten i Bo komma och förstöra alltihop som Alfred och Emil hade tänkt ut?
Nej, sitt kvar! Sitt kvar för all del, skrik Emil ängsligt till krockstorparen. Bulten klarar jag.
Och så tog han brödspaden och drämde till Bulten i baken rätt hårt. Men det skulle han nog inte ha gjort, för nu vände Bulten sig om och högg tag i Emil. Han var arg så att han skelade med ögonen och Emil hängde i hans väldiga nävar och trodde att hans sista stund var kommen.
Men då skrek Alfred: Låt bli pojken, annars får du bära hem armar och ben i ett litet knyte, det ska jag bli man för.
Alfred var stark han också och ganska livad för att slåss och det tog inte 2 sekunder förrän han och Bulten ryck ihop så att det brakade. Det var ungefär vad alla hade gått och väntat på. Ska vi inte börja slåss snart, var det flera bonddrängar som hade undrat och nu kom de löpande från alla håll och ville vara med.
Men Lina satt i och tjuta. Det är mig de slåss om, skrek hon. Åh, vilket drama!
Här blir inget drama så länge jag har bröstbaden, sa Emil förtröstansfullt.
Nu låg alla bonddrängarna i en enda klump och krälade på varann som kräfter. De rev och slet och skrek och bet och dunkade och slogs och svor och tjöt. Och allra underst låg Alfred tillsammans med Bulten och Krockstorparen och några till. Emil blev rädd att de skulle knosa sönder hans Alfred helt och hållet, och han petade med bröstbaden i dränghögen för att försöka få fram honom, ungefär som när man spelar skrapnos. Men det gick inte, och var Emil än stod stack det alltid ut någon arg näve som försökte dra omkull honom och få in honom i slagsmålet. Det ville Emil inte vara med om. Därför hoppade han upp på Lukas och satt i med en galopp runt omkring det stridande, och när han kom där på sin häst med flygande hår och med bröstbaden i högsta hugg, då liknade han nästan en riddare som med lyftad lans kastar sig in i stridsvimlet. Emil red runt och klämde till med bröstbaden var han kom åt. Han fick en mycket bättre sving på den när han red, och han lyckades verkligen skala av åtminstone det översta lagret av bonddrängar, men det kom ständigt nya och vräkte sig på, och hur Emil än arbetade med bröstbaden kunde han inte få loss Alfred. Alla kvinnor och barn på auktionen grät och skrek nu alldeles förskräckligt, och Emils pappa och andra förståndiga bondgubbar som höll sig för goda och slåss, de stod där och sa bara helt hjälplöst: "Nej, nu får ni sluta pojkar, det blir väl fler aktioner, ni kan väl spara lite blod till dess." Men bonddrängarna var så i tagen att de inte hörde någonting, de ville bara slåss och slåss och slåss. Emil slängde bröstbaden ifrån sig. "Nu, Lina, får du hjälpa till och inte stå där och tjuta längre", sa han. "Tänk på att det är brudgummen din som ligger allra underst." Jag har ju sagt att Emil var knepig, gissa vad han gjorde. Brandspruta hade han och vatten fanns i brunnen. Han satte Lina till att pumpa, själv sköt han sprutan och vatten kom där, så det var en glädje åt det. Det liksom hickade till i dränghögen när den första kalla vattenstrålen med all kraft for rakt in i den. Och tro mig eller inte, Emil behövde bara spruta ett par minuter så hade slagsmålet tynat bort och kommit av sig. Den ena drängen efter den andra stack fram ett svullet förvånat ansikte ur högen och kravlade sig långsamt på benen. Det ska du komma ihåg om du någon gång råkar i slagsmål och vill ha slut på det. Kallt vatten är bättre än en bröstbade, glöm inte det. Drängarna var inte alls arga på Emil. Nu hade de rasat av sig allt det där vilda och tyckte nog att det var bra att slagsmålet var över för den här gången. "Och förresten är det auktion i Knashult i nästa vecka", sa Bulten i Bo och stoppade lite mossa i näsan för att få håll på näsblodet. Då gick Emil till Knashultsbonden som också var där och hade sett slagsmålet och sålde brandsprutan till honom för 50 öre. "Där tjänade jag 25 öre", sa Emil till Alfred. Och det var ungefär då Alfred började förstå att Emil kanske nog skulle bli en väldig affärsman när han blev stor. Auktionen var slut nu och alla skulle iväg med den bråte de hade köpt. Emils pappa ville också hem med sin ko och sin grisesugga. Suggan lastades på mjölkvagnen. Halta Lotta fick också åka där fastän Emils pappa blängde surt på henne när hon låg i sin låda. Rölla, kossan, skulle lunka och gå själv, var det meningen. Men ingen hade frågat Rölla vad hon tänkte om den saken. Arga tjurar har du kanske hört talas om. Men vet du någonting om vilda kor? Annars kan jag tala om för dig att när en ko blir riktigt vild, då darrar till och med de argaste tjurar i knävecken och springer och gömmer sig. Denna Rölla, hon hade i hela sitt liv varit det snällaste och beskedligaste kokreatur man kan tänka sig. Men när nu Alfred och Lina kom och skulle driva henne ut på landsvägen för att få hem henne till Kattult, då slet hon sig lös med ett ryck och gav upp ett avgrundsböl så att alla på auktionen hoppade till och förfärades. Kanske hade hon sett hur bonddrängarna slogs och tänkte att ska det vara auktion så ska det.
I varje fall var hon nu spritt språngande galen och vild och livsfarlig att komma nära. Alfred försökte först och sedan Emils pappa, men Rölla satt efter dem med vanvettet lysande ur ögonen och med sänkta horn och höga böl, och både Alfred och Emils pappa fick springa som rävar för att klara sig. Det kom flera andra och ville hjälpa till, men Rölla tålde inte se minsta bonde på sin laggårdsbacke. Där gjorde hon rent hus. Vilket drama, sa Lina, när hon hade sett både backhorvan och krockstorparen och bastefallaren och knashultaren och bulten i bo springa för livet med Rölla i hasarna. Till sist blev Emils pappa också vild och han skrek, 80 kronor har jag gett för koskrället, men hit med gevär, för nu ska hon skjutas. Han ryste när han sa det, men en galen ko har man ju ingen glädje av, det förstod han. Och det förstod alla, så backhorvan hämtade sitt laddade gevär och stack det i näven på Emils pappa. Det är bäst du gör det själv, sa han. Men då skrek Emil, vänta ett slag. Jag har ju sagt att han var en knepig pojke. Nu gick han fram till sin pappa och sa så här. Om du ändå ska skjuta henne så kan du väl lika gärna ge henne till mig.
Vad ska du ha en galen ko till, säger Emils pappa, och jaga lejon med, va?
Men Emils pappa visste ju att Emil hade bra hand med djur, och därför sa han att om Emil kunde få hem Rölla till Kattult så skulle hon vara Emils ko för eviga tider, hur galen hon än var. Då gick Emil till bastefallsbonden, han som hade köpt de andra sex korna, och sa så här. Hur mycket får jag betalt om jag driver dina kor så långt som till Kattult? Bastefall låg långt bort i andra ändarna socknen. Att driva sex kor framför sig ända dit var inte det roligaste, det visste bastefallaren. Och därför tog han genast upp en 25-öring ur byxfickan. Kör till, sa han, här har du. Gissa vad Emil gjorde sen? Jo, sen rände han tvärs över laggårdsbacken, rakt förbi Rölla in i lagorn och löste korna som stod bundna där. Och när han släppte ut dem till Rölla tystnade hon mitt i ett böl och slog ner ögonen och skämdes tydligen för sina fasoner nyss. Men vad gör en stackars ko när hon måste bort från sin gamla lagård och står där ensam utan de andra korna som hon är van att vara med? Arg blir hon och ledsen, men det var det bara Emil som hade förstått. Nu lunkade Rölla hur snällt som helst tillsammans med de andra korna utåt vägen. Och alla på auktionen skrattade och sa, den där Kattulspojken är inte så dum ändå. Och Alfred skrattade också. Kreatursägaren Emil Svensson, sa han, nu har du en häst och en halv höna och en galen ko. Är det inget mer du ska ha? Jo, med tiden ska jag nog ha mer, sa Emil lugnt. Emils mamma stod i köksfönstret i Kattult och höll utkik för att få se sina kära komma hem från auktionen. Och ögonen blev så stora i huvudet på henne när hon såg den ståtliga karavanen på vägen utanför. Först mjölkvagnen med Emils pappa och Alfred och Lina och grisesuggan och Halta Lotta som kacklade högt i glädjen över ett nyvärpt ägg. Sedan sju kor i en lång rad och sist ridande på Lukas, Emil som en brödspade höll ordning så att ingen ko förirrade sig ur ledet. Emils mamma rusade ut med lilla Ida i hälarna. Sju kor, skrek hon till Emils pappa. Vem är det som har blivit tokig? Är det du eller jag? Nej, koa, mumlade Emils pappa på renaste småländska. Men ännu mycket mer mummel behövdes innan Emils mamma till sist förstod hur det hängde ihop. Då tittade hon kärleksfullt på Emil. Gud välsigne dig, Emil, men hur i all världen kunde du veta att min brödspade sprack mitt i tu alldeles nyss när jag skulle ha in limporna i ugnen? Sedan skrek hon till, för nu fick hon syn på Alfreds näsa och den var dubbelt så stor som den brukade vara. Var i alla tider har du varit med den näsan, frågade Emils mamma. På auktion i Backhorva, sa Alfred. Och nästa lördag bär du till Knashult, mena. Lina klev dyster och ruvande ner från mjölkvagnen. Nu var det slut med allt flams och trams för hennes del. Vad du ser sur ut, säger Emils mamma. Vad är det med dig? Tandvärk, sa Lina entonigt. Krockstorparen hade bjudit henne på karameller ideligen och därför värkte nu hennes trasiga oxeltand så att huvudet kunde spricka. Men tandvärk eller inte, ut i hagen måste hon och det genast för att mjölka kattullskorna, det var långt över mjölkdags. Långt över mjölkdags var det också för Rölla och de andra auktionskorna och de råmade högt för att tala om det.
Ja, jag kan inte hjälpa att inte bastefallarna här och mjölkar sina gamla kor, sa Emil.
Och så satte han igång och mjölkade själv, först Rölla och sen de sex andra korna och fick på det viset 30 liter mjölk som hans mamma satt i källaren och gjorde ost av i sinom tid. En stor präktig ost blev det till Emil och den hade han glädje av länge. Men ägget som Halta Lotta hade värpt på hemvägen, det kokade han genast och satte fram på köksbordet där hans pappa något surmulen väntade på sin kvällsvard.
Det är från Halta Lotta, sa Emil.
Sedan hällde han upp ett glas nysilad mjölk åt sin pappa också.
Det är från Rölla, sa han.
Hans pappa åt och drack under tystnad medan hans mamma satte in alla sina limpor i ugnen. Men Lina la en glödhet potatis mot tanden som värkte och då värkte den 7 gånger värre precis som hon visste att den skulle göra.
Ja, känn på du, sa Lina till tanden. Om du är dum så kan jag vara dum jag också.
Alfred skrattade. Det var en farlig krockstorpare och bjuda karameller, sa han. Honom skulle du allt giftare med, Lina.
Då fnös Lina.
Den gubbstrutten, han är 50 år och jag är bara 25. Tror du jag vill ha en som är dubbelt så gammal som jag själv?
Ja, men det gör väl inget, sa Emil ivrigt. Inte gör det någonting heller.
Jo, det är du, sa Lina. Det går väl an nu, men tänk när jag blir 50 år, då är han 100. Hur ger mig sånt besvär jag skulle få med honom då?
Ja, du räknar som du har förstånd till, Lina, sa Emils mamma och slängde igen ugnsluckan om den sista limpan. Det var en utmärkt brödspade det här, sa hon. När Emils pappa hade ätit upp ägget och druckit ur mjölken så sa Emil.
Ja, och så var det snickarboden.
Emils pappa mumlade någonting om att just den här dagen hade Emil ju knappt gjort något att sitta i snickarboden för när allt kom omkring. Men då sa Emil, åjo, sagt det sagt. Och han gick stilla och värdigt ut i snickarboden och satte sig att tälja sin 129:e trägubbe. Vid det laget satt Halta Lotta redan på sin pinne i hönshuset och Rölla gick helt förnöjd i hagen tillsammans med katthullskorna. Så småningom kom bastefallsbonden för att hämta sina 6 djur. Han och Emis pappa kom till att prata rätt länge om auktionen och allt som hade hänt där. Därför dröjde det en god stund innan Emils pappa kunde gå och hämta ut Emil, men så fort bastefallaren hade gett sig iväg skyndade han till snickarboden. När han närmade sig såg han lilla Ida sitta uppflugen på en pall utanför snickarbordsfönstret. Hon höll sammetsasken med snäckorna i sina händer. Hon höll den som om det var det finaste hon hade fått i sitt liv, och det var det också. Men Emils pappa mumlade,
vanvetsaffärer, en gammal sammetsask.
Lilla Ida märkte inte att hennes pappa kom, därför tystnade hon inte, utan fortsatte snällt och lydigt att säga efter orden som Emil väste åt henne där inne från den mörka snickarboden. Emils pappa bleknade när han hörde det kyrkvärd som han var. För gruvligare ord hade aldrig yttrats i Katthult och det blev inte bättre för att Ida sa dem med en sån len ljuvlig liten röst.
Tyst Ida, röt Emils pappa. Sedan stack han in näven genom fönstret och högg Emil i kragen. Förgrömmade unge, sitter du där och lär din syster svära?
Nej, men det gör jag ju inte, sa Emil. Jag har bara sagt åt henne att hon aldrig någonsin får säga i hundan och så har jag trumfat i henne en hop andra ord som hon också ska akta sig för som ögat.
Ja, nu vet du vad Emil hade för sig den 12 juni. Och även om inte allt var så vidare bra så måste man ändå medge att han gjorde klipska affärer den dagen. Tänk att skaffa sig så mycket på en enda gång.
en duktig mjölkko, en utmärkt värphöna, en präktig brödspade och dessutom mjölk så direkt till en stor härlig ost. Det enda hans pappa kunde grumsa över, det var ju den där gamla sammetsasken som inte var till någon världens nytta, men som lilla Ida älskade så mycket. Hon la sin fingerborg och sin sax i den och en liten sångbok som hon hade fått i söndagsskolan och en vacker blå glasbit och sitt röda hårband. När hon fick asken låg det en bunt gamla brev i den som hon genast hävde ut på golvet. Men när Emil, fri från snickarboden, kom in i köket på lördagskvällen såg han brevbunten ligga och drälla i ett hörn och tog vara på den. Alfred gick där med en flugsmälla och smällde flugor för brinnande livet för att Lina skulle få flugfritt i köket till söndagen. Och för honom visade Emil brevbunten. Allting kan komma till nytta, sa Emil. Om jag behöver skicka några brev någon gång så har jag här en hel hopper som redan är skrivna. Överst i bunten låg ett Amerikabrev och Emil visslade till när han såg det. Titta, Alfred! Du ska få se att här har vi brevet från Adrian. Adrian var äldsta sonen i Backhorva som för länge sedan hade farit till Amerika och på hela tiden bara hade skrivit hem en enda gång. Det visste hela Lönneberga och alla var arga på Adrian för det och tyckte synd om hans stackars föräldrar. Men vad Adrian skrev när han äntligen skrev, det hade ingen fått veta. Det teg de med i Backhorva. Fast nu kanske man kan få reda på det, sa Emil, den duktige gossen som själv hade lärt sig läsa både tryckt och skrivet. Han rev upp brevet och läste det högt för Alfred. Det var fort gjort, för det var ett kort brev. Så här stod det. Jag har sett en björn. Skicka er adress. Goodbye för denna gång. Det brevet tror jag knappt jag får någon nytta av, sa Emil. Men det skulle han allt få se. Så kom kvällen. Lördagen den 12 juni gick mot sitt slut. Natten sänkte sig över Katthult med stillhet och ro till alla som bodde där, både människor och djur. Till alla utom till Lina som hade tandvärk. Hon låg vaken i sin kökssoffa och stönade och kved medan den korta juninatten kom och gick och det blev en ny dag. En ny dag också i Emils liv.